Ja, börjar dagsformen låna upp sig nu?
Ja, men jag har aldrig tvivlat på min dagsform. Den känner jag alltid så bil.
Det är bara jag som tvivlar på din dags. Ja men hallå igen skidsnack lovers. Tänk att det är en ny vecka redan. Helt otroligt. Hur är dagsformen, Stefan?
Den är så jävla bra så det finns inga gränser.
Ja, jag har ju mina doubts. Jag tyckte du såg lite sloken ut, höll jag på att säga.
Sloken. Vad har du för dagsform egentligen? Ja. Inte god.
Magisk form.
Ja. Har du lagat en diskmaskin med gaffatejp och blompinnar? Det gjorde jag igår.
Oj, det låter ju lite grann som Bengt Alsterlinds värsta mardröm. Eller kanske önskedröm.
Jag vet. Den är som ny.
Jaha. Du är diskmaskinens MacGyver.
Ja, ja, men lite så. Så kan man benämna mig från och med nu.
Ja, det är bra. Men hur har veckan varit, Stefan?
Jo, men den har varit fantastisk, skulle jag vilja påstå. Mm. Man har ju levt lite som vanligt i ett konstant glädjerus så här nu när skidsäsongen är igång. Ja. Det är lite som konstant julafton. Och lite så, ja, till och med, ni som minns förra säsongen och våran Vasaloppsupplevelse, det finns för evigat i ett avsnitt som jag för mig heter I fäderens jävla skitspår.
Ja, vi kan väl, för de som inte hörde förra säsongen, kan vi säga att du var väl inte själa glad och lyrisk efter Vasaloppet, och inte en vecka efter, och inte en månad efter, och inte ett halvår efter.
Nej, det kan man väl sammanfatta det som.
Men
jag ville bara slänga in ett litet hopp om att för första gången nu efter att ha sett lite skidlopp så kan jag känna en viss bara, ja, men det kanske eventuellt kanske möjligtvis finns en liten känsla av att det skulle kunna möjligtvis vara kul att åka skidor någon gång i vinter.
Ja, inte Vasaloppet.
Nej, oh, herregud, nej, fan heller.
Öppet spår?
Nej.
Okay.
Vi tar det med myrsteg här. Ja. Men jag kände åtminstone att det ser lite härligt ut.
Ja,
kanske någon gång kommer att stå på ett par skidor igen.
Hoppet lever.
Ja, ni kan ju lyssna på det här avsnittet om ni vill höra allt om min skräckupplevelse.
Hela skidvärlden andas ut. Men. Ja, men det är inte därför vi är här, för att prata om din eventuella skidåkning eller inte.
Nej, inte om min diskmaskinslagning heller.
Nej. Eller ja, vill du berätta mer om den? Så...
Nej, jag tror att alla förstår hur det gick till.
Ja, man verkligen. Blompinnar och gaffatejp. Ja. Jag tror inte någon förstår hur det gick till, om jag ska vara helt ärlig. Men skit i det.
Ja.
Den funkar i alla fall.
Jag har faktiskt inte testat den efter att jag lagade den.
Det kanske lite tidigt utnämner det till diskmaskinernas MacGyver.
Ja, men det gäller att sticka ut taken. Aha. För att komma någon vart här i världen.
Ja, ja, herregud. Ja, men någon som stack ut hakan i helgen. Vem var det, Stefan?
Ja, jag skulle väl ändå vilja kalla den som stack ut hakan mest för Ebba Andersson, va?
Ja.
Som är det bestående minnet av den här helgen. Satan vad hon åker.
Vad sa vi nu? 4 raka pallplaceringar?
Ja, om man räknar in det här med att själva jaktstarten också är en etapp, för den räknas ju som en världscupsseger den också. Då har ju Ebba Andersson nu alltså 4 raka pallplaceringar i distans i världscupen den här säsongen. Och jag började bläddra tillbaka i statistiken.
Ah.
Nu har ju inte jag en sån här allvetande orakeldator som Jakob Hård har.
Nej.
Men efter mina efterforskningar så verkar det vara så att det här har inte hänt sedan säsongen 2013-2014.
Att någon har haft 4, eller att vadå?
Nej, att någon svensk har haft 4.
Ah.
Och då är det, ja, norrmän har ju såklart gjort det här varje helg. Ja. Men vi får gå tillbaka till säsongen 2013-2014 när Kalla hade 4 raka.
Mm. Och det var ju ett tag sedan.
Det är ju ett tag sedan. Så det här understryker ju vilken extrem bedrift det är Ebba Andersson håller på att utföra. Och det är ju inget som säger att det här var stopp här.
Nej, verkligen inte. Det är väl snarare tvärtom. Det båda väl extremt gott inför säsongen som kommer också, om hon redan håller den här nivån. Jag tyckte man kände lite grann på, jag vet inte vilket lopp det var där, men det var nog i jaktstarten där när hon gick förbi Kalla. Och nej, det var loppet innan, förlåt. Nu är jag helt virrig. Men när hon höll jämna steg med Johaug och var väl den enda som typ gjorde det ett tag.
Ja.
Och men jag kände lite grann då att fan, hon jag tror vi har pratat om det här tidigare, men hon skulle kunna ta nästa steg. Jag tror hon skulle kunna vara bättre än Johaug redan den här säsongen. Vi har ju pratat om mentala spärrar lite till och från. Jag tror att hon inte har öppnat vad säger man?
Dammluckorna.
Precis. Hon har inte öppnat sina dammluckor fullt än. Hon skulle kunna vara ännu snabbare.
Ja, eller så hon inte upptäckt vad det är att ha en mental spärr.
Nej, men jag tror på allvar att hon kan vara ännu bättre. Det är ju bara kanske bara en förhoppning, men ändå.
Ja, men det känns ju lite så, för det har ju verkligen inte varit några avstånd att tala om. 10 sekunder bakom Johaug är ju ingenting.
Nej, verkligen inte.
Det har ju varit det 10-dubbla i många lopp tidigare, oavsett vem som har varit bakom.
Ja.
Så, och det är en sån sak att hon ligger och håller undan för Östberg ett helt lopp, även om hon kom som en furie på slutet. Ja. Men det var ju egentligen ingen snack om saken där heller, förutom just sista biten.
Nej.
Så det visar ju på att hon är ju ganska duktig på att hålla ett eget tempo.
Ja, jag var ju ganska orolig att Östberg skulle gå om där. Det var väl ungefär hela Sverige, misstänker jag. Men det gjorde hon ju inte. Och det var ju hur stort som helst. Men jag har ju liksom svårt att se. Det känns inte som att hon ska falla ifrån Ebba. Ebba känns ungefär, hon känns som Johaug lite grann. Det känns för stabilt för att det ska bara balla ur och ja, gå åt helvete med formen liksom.
Ja, hon är ju liksom, som jag utnämnde henne till helgen, Ebbhaug.
Ja.
Det känns som att hon har hittat sin stabila nivå.
Ja.
Och det är ju en ganska trevlig nivå.
Verkligen. Ja, men jag känner ändå att det ska kunna hålla hela vägen. Sen får vi väl se om hon kan liksom ha någon sån här VM-formtoppning. Men om hon bara håller sån här hög nivå så ska hon ju kunna vara med och kämpa i vilket distanslopp som helst.
Mm.
Det är en så tydlig gräns efter Johaug. Och nu kommer sig Östberg där i söndags och tog Kalla. Men det finns ju lite olika nivåer. Det finns Johaug-nivån och sen finns det Ebba och Kalla-nivån. Sen är det ju ett hopp till de andra.
Ja, sen kommer det något litet Östberg-Haga-Permekoski-skikt, ja, där nedanför.
Ja.
Kanske några till som inte har på rak arm här. Men de är liksom... har klivit upp ett snäpp den, ja, här vintern.
Nej, det är ju helt sjukt. Och det är ju fantastiskt. Och Ebba är ju grym. Och tänk att hon, vad är hon, typ 21?
Ja.
Alltså det är ju löjligt, det är ju ingenting. Det var ju som Kalla när hon slog igenom. Hon var väl också typ 21.
Ja.
När hon vann Tour de Ski. Så att, ja, stört att hon redan är så bra ändå.
Ja, det är väl bara att passa på att njuta. Man vet ju aldrig.
Nej.
Hur snabbt det här kan ta slut för svensk del.
Nej.
Men just nu ser det ju inte ut så, för Ebba är ju inte den enda. Vi har ju en till succéperson från helgen som gled upp här.
Ja, det får man väl säga.
Någon som du är väldigt nöjd över.
Såg inte alla det komma, eller? jag såg det ju det komma ur den perspektivet att jag tog ut Jonas Sundling i min fantasy 8.
Det var ju duktigt av dig.
Eller hur?
Ja.
Jag såg även ut Skistad som vi pratade om förra veckan. Det gjorde inte du, Stefan. Varför gjorde du inte det? Vi pratade ju om henne.
Nej, men jag tänkte ju att hon kommer bara få åka sprint, som man slösar bort en massa på att ta ut henne.
Ja, vad var det? What the hell was that about? Det måste vara Grip som har klivit in och tagit styrt och ställt till det norska landslaget. Jag vet inte varför hon bara åkte sprint. Men hon var ju suverän fram till finalen när hon såg lite trött ut. Och blev femma eller någonting. Men Sundling, herregud, hon var ju bra hela helgen. Ja, hon var ju inte så bra på lördagen, men hon var ju bra på söndagen igen.
Nästan hela helgen i alla
nästan
fall.
Hela helgen. Mm. Alltså hon var ju inte sämst heller på lördagen, men hon var ju jag menar, det är klart, det sätter sig benen och åka fyra sprint hit också.
Ja, men man undrar vad Stina Nilsson tänkte där när Jonna Sundling kom upp jämsides.
Ja.
För hon var nog rätt säker på att vinna det där, va?
Det tror jag. Men jag tror inte Stina är så bekymrad över det här. Jag tror att hon är ganska nöjd med att hålla den nivån hon gör. För jag tror verkligen inte hon har toppat formen nu.
Nej, och Stina ser ju rätt så, även om hon inte har vunnit något ändå av diverse orsaker, men hon ser ju rätt överlägsen ut på något sätt ändå.
Ja, men ändå så ser hon inte ut att vara i form.
Nej.
Vilket är lite av en vad heter det? Motsägelsefull intryck. Ja. Hon ser överlägsen ut, men hon ser inte ut att vara i form. Det går inte att beskriva det på något annat sätt.
Nej, men en ganska bra situation ändå.
Ja, men verkligen, om det nu är så att hon inte är i knallform.
Ja. Eller så är hon i superform och klantig. Ja. Det vore ju trist om det är så.
Ja, det vore ju verkligen. Nej, men Sundling, vad kan man säga om henne? Det är ju...
Ja, det var ju på tiden att hon fick lyckas, kan man väl säga. Hon har ju varit lite otursdrabbad och så vidare. Skadedrabbad och sjukdomsdrabbad. Och fått till det lite så här fel sida av säsongen. Så det var ju fint att hon fick ta en världskuppseger.
Ja, verkligen. Och sen får man väl ändå säga att vi såg väl det här komma lite grann. Inte minst på SM-tävlingarna förra året. Eller i år blir det väl. I våras liksom, när hon var svinbra mot slutet av säsongen. Och då hade hon ju haft en förjävla strulig säsong. Men sen liksom, då var hon ju med och utmanade liksom Kalla och Ebba på distans liksom. Så att det var fantastiskt att hon fick ta en seger. Och jag tror att vi kan ha mycket glädje av Sundling även redan den här säsongen.
Ja, undrar om de har någon form av, tror de blir så här mobboffer, de sprintdamerna som inte vinner i svenska landslaget nu, för de börjar bli färre och färre.
Ja.
Eller så här, Anna Dyvik får liksom sova på golvet och vilka har vi fler som inte, Moa Lundgren, ja, hon är ju så pass ny så hon kanske får lite dispens, men
Evelina Settlin.
Ja, för annars det börjar ju bli övervägande del som ändå är världscupspinnare.
Ja, verkligen. Och sen ska vi ju, vi kan ju peta in det att det kanske är helt unikt, men det var ju svenskor som vann alla hit.
Ja, ja,
bara samtliga sju hit som det var då. För det var, eller vänta, det är fem kvartsfinaler, åtta till och med.
Ja.
Svenskor vann alla fem kvartsfinaler och sen även semis och final. Det är ju helt galet. Du som är dagens statistik nestor.
Ja, det är tillfälligt avbrott här i min orakelportal.
Men du trycker inte ens på tangenterna?
Nej, men den funkar med telepati.
Okay.
Och den plockar inte upp någonting.
Nej, trist.
Ja, men jag skulle vilja påstå att det inte har hänt förut.
Ja, det kan bli en påstående. Ja, då som mina damer här. Där var sanningen ute. Ja, nej, vi har ingen aning helt enkelt. Men förmodligen har det inte hänt förut.
Nej, när skulle det ha skett? Sån här bredd har vi aldrig haft i svensk damskidåkning någonsin.
Nej, i och för sig, vi har ju varit bra på sprint sen det kom.
Ja.
Men inte så att vi har haft fem stycken kvartsfinalsegrare i samma tävling. Det har ju aldrig hänt.
Nej. Och samtidigt, när vi har varit så här bra, har ju inte Norge varit på lika mycket dekis som de ändå är nu.
Nej, jag menar, vi har ju knappt fem kvartsfinalvinnare på SM i... Annars, men, ja, herregud. Nej, det är ju liksom, det är lite grann som jag håller på Liverpool. i fotboll. Och ibland vet jag inte om jag blir gladare om Liverpool vinner eller Manchester United förlorar. Det är lite samma situation här när det kommer till norsk damskidåkning. Nu har de ju Johaug som reder upp situationen när de andra flunkar ur. Men det är ju, jag vet inte vad som är roligast, att Sverige vinner eller att Norge inte vinner.
Ja, det är en svår svår gränsdragning.
Ja, får man väl säga. Men du har ju också tjatat om den här efterlängtade trippen.
Mm.
Alltså, skulle det inte ha hänt nu om det ska hända?
Ja, jag tror att det kommer fler chanser. Men det, nu känns det ju alltså, vi får ju ändå börja dra upp förhoppningarna lite.
Ja.
På svenska damlaget att,
eller förväntningarna.
Förväntningarna och förhoppningarna.
Ja.
Att, för jag menar, vara på pallen är ju inte längre bra. Alltså, det duger inte.
Nej.
Två på pallen, ja, kan man väl börja vara lite tillfreds.
Ja.
Men det krävs ju nog nästan en trippel för att vara liksom 100% glad.
Ja. Ja, nej, ni hör det landslaget. Nu får ni ta och rycka upp er.
Ja.
Leverera lite tripplar.
Efter trippeln kommer det nog krävas en kvadruppel.
Ja.
Och sen, ja.
Hel svensk final.
Ja.
Jag menar, det borde man ändå kunna förvänta sig när man har fem stycken hit segrar i kvartsfinalen.
Sen när vi är i Sverige, vi ska väl till Ulricehamn i alla fall den här säsongen.
Då blir det ingen slottsprint i år? Det brukar ju alltid bli.
Mm, oklart, det är ju inte varje år.
Nej.
Men det lär ju vara en sprint i alla fall, och då har vi en massa nationella åkare, så då har vi många fler.
Ja.
Så då kan vi ju kanske typ topp 20.
Topp 20, ja. Mm. Ja, men det är bra. Skönt att du inte har något sälla krav på landslaget.
Nej, men jag går emot lite vinterstudion-experterna som håller på att man inte ska ställa för höga krav på
Nej,
folk. Så jag tycker att det är fullt rimligt att ställa krav.
Ja, det är bra. Man mår bra av krav.
Mm. Mm.
Då presterar man bättre.
Det gör man.
Ja.
Några som har rätt höga krav på sig nu måste ju vara de norska herrarna däremot. Hur överjävulst stor bredd har inte de gått och skaffat sig den här vintern?
Jo, men det här pratar vi om varje år. Alltså, de har ju ett annat förhållningssätt till en skidsäsong, de norska herrarna. Heter man inte Martin Jonsrud Sundby eller typ Emil Iversen, då är det ju till att leverera för att veta att du ska komma med till VM.
Ja.
Och det är ju därför de gör det.
Ja, och den här säsongen verkar ju uppenbarligen ge frukt.
Ja.
För nu, jag vet inte, är Sundby ens given i ett i en VM-trupp?
Ja, alltså i en VM-trupp är han ju given.
Ja, ja, i en trupp, men att få åka ett lopp. Mm. Inte helt hundra skulle jag säga.
Ja, fast en 5 mil utan Sundby hade väl varit konstigt. Och
ja,
en 15 kilometers lopp utan Sundby också lite konstigt.
Ja.
Sen kanske han inte känns 100-given i en skiathlon eller sådär, men en stafett utan Sundby vore också konstigt.
Ja, men vi kan ju gå in på det lite, för vi har ju en stafett som kommer nu till helgen.
Ja.
Och där skulle inte jag ta ut Sundby i mitt norska lag.
Nej, nu kommer väl norska laget ta ut typ 5 lag av hög kaliber liksom kvalitet.
Förmodligen.
Men jag skulle kanske inte heller plocka ut Zombie i min första, i lag nummer 1 så att säga.
Nej.
Och när det kommer till VM får de ju bara ha ett lag, tack och lov.
Ja, och för nu ska det ju sägas att Kläbo kommer ju inte åka i helgen, så han diskvalificerar sig själv där.
Mm.
Men fortfarande så, ja, men prestationsmässigt så har vi har Iversen, Tönseth, Röthe och vem jag glömmer, Kryger.
Ja, och Kryger har ändå inte liksom så här superlevererat.
Nej. Men ändå lägga på en jämnare högre nivå än Sundby, vad både än vad Sundby har gjort hittills.
Ja, absolut. Och det stannar ju inte där. Det finns ju hur många som helst att plocka av.
Ja, och sen om Kläbo hade varit med så hade ju han legat högre i kurs än Sundby också.
Ja, Kläbo är ju såklar ankare i norska laget nu för tiden. I den här post-Nortug-epoken som är norsk längdskidåkning.
Mm.
Så att, ja, Kläbo är väl den enda som är given i ett stafettlag till VM.
Ja.
Känns det så?
Det känns som att det går inte riktigt att plocka bort honom. Även om just nu det man såg både Tönset och Röte göra i helgen, det hade man ju inte trott riktigt.
Nej, det är helt galet. Sen är det ju så att framåt VM, då vet man ju inte alls vilken form någon är i.
Nej, ja, då kanske det är Kalle Halvarsson som som är det enda namnet på allas läppar.
Ja, dream on. Men det är ju alltid en förhoppning förstås. Men ja, apropå Kalle Halvarsson, det var väl den här tidningen Expressen som intervjuade Emil Iversen, som i intervjun lovade att åka naken ifall det norska stafettlaget skulle hamna bakom det svenska.
Ja, det var ju inte speciellt vågat.
Nej.
Nej.
Vi har ju inte, jag tänkte vi skulle försöka roa oss med att ta ut ett svenskt stafettlag, Stefan.
Ja.
Vem vill du ha? Vill du ha någon?
Ja, men jag har ju en given. Mm. Och det är ju såklart Jens Burman.
Mm. Det är bra.
Ja.
Team Burman får du win.
Burman blev ju faktiskt femma i det här jaktstartsloppet på tid. Det är det inte så många som pratar om.
Nej, och apropå det så var det en ganska knepig vinnare där, får man väl säga. Ja, en helt okänd tysk.
Ja, just det. Jag har till och med glömt namnet på honom.
Jag med. Men jag hade aldrig hört talas om innan. Mm. Och nu så gick han och vann ett världscuplopp. Varför kunde inte det ha varit Burman?
Ja.
Det hade väl varit trevligt.
Ja, men han var ju där och nosade.
Ja, jo, visst. Men ändå. Ja, men ja, de namnen som finns att välja på till helgen, det är alltså Simon Andersson, Anders Simonsson och nej, det är det inte. Men det är Simon Lagesson, Jens Burman, Daniel Rickardsson, Kalle Halvarsson, Viktor Thorn och Björn Sandström.
Jag känner att vi måste ju här förtydliga för nytillkomna lyssnare att vårat samlingsnamn på en svensk herre som inte kanske är så namnkunnig och presterar i toppskikten är Anders Simonsson.
Ja, men det var ju för att vi i någon stafett, om det var i förra säsongen eller om det var säsongen innan, hade ett helt lag som hette Anders Simonsson.
Ja, det var väldigt många med liknande namn.
Ja. Så att det har blivit lite så. Men de här sex åkarna ska man plocka någon form av dream team av. Och jag vet inte, i och för sig, både Kalle och Viktor Thorn är ju ändå i någon form av halvform, får man säga.
Ja, men de är ju givna. Mm. Alltså jag skulle säga att det är inte ett speciellt svårt lag att plocka ut det här.
Nej, det blir Burman och Halvarsson. Ja, jag vill säga Rickardsson.
Ja.
Såklart.
Något annat skulle ju vara en superskräll.
Och de lär väl sätta Rickardsson på första sträckan, tänker jag. Gissningsvis. Eller så vill de ha honom på andra för att kunna ta igen lite ifall din kära Burman fuckar upp på första etappen. Det är ju, allt kan ju hända. Det är ju tack lov bara 7,5 kilometer, så man kan ju hoppas att de orkar hela vägen.
Ja, men det är jag fullt förtroende för.
Kommer vi få se Emil Iversen åka naken runt Beito då?
Jag tror inte vi behöver oroa oss för det. Det hade ju varit en intressant syn. Men
ja, ja, som någon sa, det skulle tydligen vara kallt i Beito också.
Ja. Ja, nej, men ja, vi får väl hoppas helt enkelt.
Ja,
det är ju det sista som överger den.
Eller som Kalle Halvarsson sa, han hade lite dubbla känslor inför det där. För att ja, dels så ville han ju komma före Norge, men dels så ville han ju inte se Emil Iversen åka naken, så han visste inte hur han skulle lägga upp det riktigt.
Nej, som om Kalle behöver mer att tänka på.
Precis. Det är ju mycket möjligt att han får möta just Iversen i en eventuell sista sträckesduell.
Ja. Ja, men det vore en intressant uppgörelse ändå, tycker jag.
Ja, absolut. Vi får väl se. Det som är lite tragiskt är ju att den här kvartetten är förmodligen våran VM-stafettlag också. Vi har inte bättre än det här.
Nej, men det är en lång vinter.
Det känns ju liksom mycket. Det känns ju som att vi på damsidan på riktigt skulle kunna sätta upp åtminstone typ två ganska bra stafettlag.
Absolut.
Nu är ju inte Stina med, men ändå med alla nytillkomna liksom åkare så finns det ju, ja, vi får se. Jag vet inte om de kommer göra det eller inte. Nej, det kommer de förstås inte göra, för vi har ju bara 6 åkare där.
Ja, det är ju lite intressant vem som tar Stinas plats där, för jag förutsätter lite bara att det kommer vara Kalla, Ebba och Ida Ingemarsdotter.
Hanna Falk är ju, som alla vet, rätt sugen på att åka stafett. Men vi får se om Charlotte lägger in sitt veto.
Ja, hon har ju en historia av det. Nej, inte Hanna. Nej.
Men vadå, varför skulle inte Jonas Sundling kliva in och ta en sträcka?
Ja, nej, men det känns som det, va? På förhand. Men man vet ju aldrig med Grip och company.
Ja, nu är inte Hanna Falk med i Beto, så det var väl kanske lättare, gör det lite lättare att ta ut stafettlaget.
Skönt för Kalla också då, att de slipper kasta sig med veton hit och dit.
Ja, precis. Nej, men det blir ju, alltså stafett är ju alltid stafett.
Ja, och på damsidan blir det spännande kamp mot Norge i alla fall.
Ja, alltså det finns ju, alltså det mesta talar ju för att vi av någon sjuk märklig anledning egentligen ska vara favoriter.
Ja.
Har det någonsin hänt i en damstafett?
Min dator skickar ut stora error-signaler här. Så jag
vet inte om det finns någon statistik på hur många gånger vi har varit favoriter inför en damstafett. Men i din super...
Ja, jo, i Jakob Hårds superdator så finns det sån statistik.
Ja, men om datorn kan använda sig av telepati så borde den kunna ta fram en sån sak.
Ja,
kan man känna också. Ja, nej, vi får väl se. Vi fick faktiskt ett litet önskemål att prata om lite fantasypoäng. Så här kommer ett lite fantasyinstick. Och för er som inte är med i fantasyligan, så gå med. Det finns fortfarande tid. There is still time. Och det är alltså, det finns länk på vår Facebook-sida. Man ska välja lag varje världscuphelg, som man får ha hela helgen. Det är därför jag blev lite ledsen när Skista inte åkte något mer. För att det var 2 lopp som man inte kunde ta några poäng då. Och då tar man ut 8 herrar och 8 damer. När det gäller stafetten så kommer det inte vara som i världskuppen, där bara första nationen om ett land ställer upp med flera stafettlag som får poäng. Utan vill man ta ut 8 norska herråkare så kan man absolut göra det. Och det skulle förmodligen vara en bra idé att göra det.
Varför inte?
Varför inte? Så kommer det funka. Sen hur mycket poäng som delas ut, det vet jag inte. I övrigt så poängsättningen i den här fantasyligan baseras ju på världscuppoäng. Så det är ju så att vinnaren får 100 poäng i ett vanligt lopp. Och sen är det väl ner till 30 man får poäng.
Ja.
Så att, och den sista får väl typ 1 poäng eller någonting sånt. Så att det är ju i fallande skala från 100 ner till en då, med lite ojämna mellanrum. Men, och där så funkar fantasypengar också. Om vi ska vara sådana så går det ganska bra för oss, Stefan.
Ja, Nobody Puts Burman in a Corner ligger på 6:e plats nu. Så jag är nöjd med min start.
Kanske vore lite ofint av oss att gå och vinna våran egen liga, eller?
Ja, men
du har ju redan skidsnacksmerch.
Ja, men vi har väl också sagt att vi ger inte oss själva några priser.
Har vi sagt? Va? Det har jag aldrig hört. Glöm det.
Vi är utom pristävlan.
Okay.
Men det är ju såklart för alla er andra en fin morot att spöa oss.
Ja, och som vi har lovat tidigare, så med våra nya sportbladet budget så kommer prisbordet vara dignande bortom all tänkbar fattning.
Mm, ja.
Vi har inte klarat det här med någon där, men vi får väl se.
Vi får se hur det går.
Ja.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Vad ska vi prata om nu?
Jo, men jag tänkte att jag måste i alla fall en gång för alla sätta punkt för den här jävla Johaug-debatten. Är inte du också ganska trött på den varenda helg nu? Nu har det bara gått 2 helger, men...
Vad pratar du om för Johaug-debatt?
Ja, men det här... Ja, men vi kan se det som att det här var Ebbas vinst när hon tävlar mot den där dopade jäveln. De åsikterna är ju liksom överallt och folk håller på och gnäller över hur kan hon få åka och hej och hå. Men släpp det här nu för fan, världen.
Ja, alltså jag skulle inte säga att det bara är korkade människor som kommenterar saker på Facebook. Men
men
men smarta människor har ju vett att hålla käften.
Ja, jo men.
Eller liksom hålla fingrarna från tangentbordet.
Ja, det är ju faktiskt lite så.
Alltså, vi älskar ju alla som kommenterar våra inlägg och sånt. Mm. Men folk som skriver att liksom Johaug är dopad under någon form av Sportbladet artikel och sådär. Eller att ja, hon är etta om man räknar bort doping. Liksom. Det här är så jävla hjärndött och tröttsamt. Så jag håller jag faktiskt med dig här, Stefan. Jag önskar jag kunde ta någon counterpoint här, men det går inte.
Ja, men alltså, herregud.
Släpp det och lägg ner.
Släpp det.
Hon... Kan vi gemensamt gå vidare i livet?
Ja, hon råkade få i sig det här ämnet via den här löpsalvan för 2 år sedan. Hon fick ett straff, rättmätigt enligt reglementet.
Ja.
Ett hårt straff, men rättvist. Nu har hon avtjänat det. Med all sannolikhet var inte det här ett medvetet val av henne.
Nej.
Och nu får hon tävla igen och hon är ganska så bra. Mm. Kan vi bara liksom, kan vi bara komma fram till det och så kan vi gå vidare.
Folk som kommenterar om det här på internet, Facebook och sånt, det är ju samma personer som tycker att liksom brottslingar aldrig ska komma ut i samhället igen eller liksom ja, men den här typen av män, ni vet alla vem det är. Ni har en i er familj och ni har en som granne och ni himlar med ögonen varje gång den här personen öppnar käften i princip.
Mm.
Och det kommer bli en liksom en oskön till liksom diskussion på julaftonskvällen där vid 23-draget när den här personen har fått i sig 3 snapsar och käften börjar glappa. Då kommer ju ni inte kunna hålla tyst och så blir det kalabalik och så blir det rena Norén-julen av alltihop.
Ja, det är mycket som talar för det i alla era hem. Eller hur?
Ja, nej, ja, jag vet inte. Men ja, alla sådana där personer kan väl bara sluta.
Ja, så är ni med på det allihopa nu? Nu klubbar vi det.
Tack. Stefan, vi måste prata om en sak.
Jag kan nästan gissa på det här, men vadå?
Det här, det håller helt enkelt inte längre. Jag vet inte riktigt hur jag ska ta upp det här, men vi måste göra någonting åt det här och vi har ett problem som tyvärr inte har någon enkel lösning. Det måste bara göras slut.
Okej.
Och det är inte du och jag som ska göra slut.
Nej.
Det är Kalle Halvarsson och Viktor Thorn.
Jaha. Har vi inte nyss sagt att de har varit ganska bra?
Jo. Men deras bromance som pågår i sociala medier och i traditionella medier håller på att göra att jag är en bruten människa på grund av den här automatiska kräkreflexen som står till varje gång jag ser Viktor Thorn skriva något fånigt, du är min hjälte Kalle, eller något sånt dumt. Har du några exempel för vad det är de skriver till varandra?
Ja, de har ju gått ut med att de kallar varandra för Ying och Yang.
Ja, det har vi ju sett.
Det är ju lite äckligt.
Ja. Alltså jag har ingenting emot bromances som, eller ja, lite emot bromances som ett koncept. Kan man inte bara vara kompis. Men deras över, alltså jag tror att Kalle saknar någon. Jag tror att Jenny Öberg uppbrottet tog hårdare på Kalle än vad han har anat. För att han har ju uppenbarligen fyllt Jenny-hålet med Jenny-hålet med Viktor Thorn. Eller vad säger du, Sten?
Ja, alltså det verkar ju lite så. Och vi har ju fått mycket input på det här att snälla skidsnack, ni måste ta hål på Kalle och Viktors upptåg.
Ja.
Och
är det så sent som i söndag så la Kalle ut något Instagram-inlägg om att det här blev jag lite av ett plattfall, men dagens lopp räddade upp det. Och Viktor Thorn kommenterar: i mina ögon är du alltid bäst. Och sen någon form av hjärtögons-smiley som ni säkert känner till.
Mm.
46 likes när jag tog en skärmdump och skickade till dig och vår kollega Malin, som också är mäkta trött på denna bromance.
Ja.
Alltså du.
Ja, det var ett inlägg där med hashtag piff och puff, hashtag jing och yang, hashtag kling och klang och så vidare.
Mm.
Men vad vill de med det här? Vad är liksom poängen?
Ja, jag vet inte. Jag måste dra ett annat exempel när Viktor Thorn la ut mot Lillehammer och Minitorn. Och Kalle skriver: ska bli kul att träffa dig igen, kompis, smileys. Och Viktor Thorn svarar: detsamma, kompis, med den här hjärtsmilisen som verkar vara hans favorit. Mm. Ja, jag vet inte, jag tror de tycker det är lite så här spexigt och skönt. Men det är ju inte det.
Nej, men vet du vad jag tror att det är?
Nej.
Jag tror att de har tagit del av en studie som jag har tagit del av. Jag läste detta i Aftonbladet för någon vecka sedan. Under rubriken män mår bättre av sina bromances än sina förhållanden.
Okej.
Och det går ut lite kort beskrivet på att unga män blir mer emotionellt tillfredsställda av sina djupa vänskapliga relationer med andra män än vad de blir av sina romantiska relationer med kvinnor.
Aha.
Och det här kommer utav en studie publicerad på Sage Journals.
Okay.
Som heter Privileging the Bromance, a critical appraisal of romantic and bromantic relationships.
Ja, vad ska man säga? Vetenskapen har slagit till igen.
Mm. Och det... ja, men de kanske liksom har insett att det här är vägen till lycka och vägen till framgång.
Tror du att forskarna bakom den där studien kände att när de var så små nördar i skolan och drömde om att bli vetenskapsmän, att det var forskning om bromance de skulle syssla?
kanske det var liksom första go-to-ämnet, men jag menar men liksom, något nytt ämne måste ju forskas på.
Någon liten nörd fick sin första kemilåda där i 7-årsåldern. Och så att det mixade med liksom salpetersyra och något och gjorde kungsvatten eller vad man nu kunde tänka sig gjort.
Mm.
Och sen tänkte att nu ska jag bli nästa Einstein. Och sen blev det bara bromance-forskning på hela slant.
Ja, ja, någon har säkert tänkt den tanken.
Ja.
Det finns ju många forskare här ute i världen.
Ja, det gör det.
Men måste ju säga det för ja, men Kalle, han har ju då gjort slut nyligen.
Ja.
Med Jenny Öberg. Viktor Thorn har ju faktiskt ett förhållande med skidskytten Johanna Skottheim.
Jaha, jag trodde han mest älskade sig själv och sin superkropp.
Ja, jo, det också, men det, jag vet inte, det ingår varken i facket bromance eller romance.
Man kan inte ha en bromance med sin egen kropp.
Ja, det kan man säkert ha, men jag vet inte vad det kallas. Det finns säkert ett jättebra ord på det.
Det finns nog ord för det.
Det finns det garanterat. Men så han vill ju stå med en fot i vardera läger här då.
Mm.
Kalle har ju satsat allt på ett kort.
Ja. Men som vi har pratat så om så går det ju ganska bra för både Viktor Thorn och Kalle Halvarsson ändå. Alltså med svenska mått mätt ganska bra.
Ja.
Är det inte dags att du fixar någon form av bromance-partner till Burman? Vem skulle du vilja para ihop Burman med?
Men ja, han kanske skulle kunna få ingå i den här slags polyamorös bromance.
Menage à trois bromance.
Ja.
Mm. Jag vet inte, ja. Det känns inte som att han skulle vara...
Burman står ju lite över det här också. Han är lite
han
för bra för det här.
Han känns inte som hjärtögons skickartypen.
Nej. Burman har många strängar på sin lyra, men jag tror inte att han har det här hjärtögonsmiley.
Har han verkligen många strängar på sin lyra, Stefan? Har du någon grund?
Det finns få lyror med så många strängar som Burmans.
Ja.
Ja. Men Ursmel, måste också spinna vidare lite på det här, för det, Sportbladet publicerade ju en artikel här förra veckan om kärlekens betydelse för framgången i skidspåret.
Ja.
Det var då bland annat norska OS guldmedaljören Simon Hegstad Kryger som pratade om att hans nyförälskelse som han var drabbad av under OS hjälpte honom till segern.
Ah.
Och även svenska och Anna Dyvik och Gustav Eriksson som ett par, de skrev under på det här att kärleken kan hjälpa en framåt.
Mm.
Vad säger du om det här? Tror du att det stämmer?
Ja, det kan nog stämma till viss del. Säkert. Sen skulle jag inte tro att det har överdrivna framgångar. Vi ska ju prata om det här är i nästa podd. Vi kan teasa det lite redan nu. Petter Northug.
Mm.
Hans bok har jag läst. Vi skulle ha pratat om det idag, men du har inte fått tummen ur och läst hans bok. Så att...
Ja, jag har kanske inte fått den levererad förrän idag.
Okay.
Har inte hunnit.
Nej. Mm. Så sorry lyssnare, ni missar alla göttiga detaljer. Ni får vänta en hel vecka.
Ja.
Tack Stefan.
Ja, men vad var det du skulle säga?
Jag vet inte. Jag vill bara håna dig. Men nej, jo, han hade ju massa kärleksproblem. Framgår i boken. Nu kom en liten detalj. Han var ihop med en Rachel som han var ihop med i början av sin karriär. Sen gjorde de slut. Men det gick ju rätt bra för honom ändå.
Mm.
Trots att han inte haft någon tjej sedan dess. Eller typ under de 5-6 åren efter. Han var ju bäst i världen. Mm. Och så det kanske säger att det här kanske kan hjälpa någon enskild åkare, men det är ju inte direkt någon så här optimal lösning. Jag skulle inte säga åt någon singelåkare att gå och skaffa en tjej bara för att bli bättre.
Nej.
Eller liksom Ebba, är hon ihop med någon?
Inte vad jag vet, men har inte full koll på hennes kärleksliv.
Nej, precis. Jag har ju svårt att se att hon skulle bli så här 1000 gånger bättre bara för att hon hittar en kille. Men varför inte? Men det är kul att vara kär.
Mm. Men jag skulle ju vilja sticka ut hakan här då. Jag har en revolutionerande teori.
Du kanske har forskat lite på det här?
Jag har forskat,
ja.
Inte vidare djupt.
Nej.
Men jag har åtminstone resonerat lite med mig själv och spånat. Och kommit fram till följande.
Så du har inte alls forskat egentligen?
Nej, men det är kanske lite att ta i och kalla det här för forskning.
Ja.
Men det är en liten,
bara lite.
En liten grundläggande studie.
Ja.
Och det är att ja, men det här kanske kan ligga något i till viss del. Men bara om man är tillsammans med någon utanför skidspåret.
Mm-hmm.
För jag tror att om skidåkare blir tillsammans med skidåkare så blir det inte alls någon slags lyfta varandra till högre höjder situation.
Nej.
Jag tror att istället för att leva i någon form av magisk kärlekssymbios så förvandlas den ena till en parasit som äter upp den andra och dödar dess framgångar.
Mm. Så vad säger du om typ Olejna Björndalen och de där tjejerna?
Ja, det finns ju alltid undantag som bekräftar regeln. Men jag skulle också vilja säga att de var bättre var för sig innan de gick ut med sitt förhållande.
Okej. Okay. Mm. Ja. Anna och Emil?
Anna och Emil, ja. Nej, men det har ju heller inte riktigt... De har varit lite för lyckliga tillsammans för att riktigt bry sig om nivån i skidspåren.
Hårda ord.
Ja. Så jag tror att, där kanske liksom inte den ena visade sig vara bättre än den andra. Men de nötte ner varann lite grann, tror jag.
Men det här paratiserandet.
Ja,
eller parasiterandet som du pratar om. Men har du något exempel?
Jag har exempel på detta.
Vad trevligt. Hoppas de lyssnar.
Ja. Vi hoppas att exempelvis Federico Pellegrino lyssnar. Vet nu hur hans svenska är, om han förstår det här. Men för jag skulle vilja säga att han är ju väldigt mycket djupt förälskad i sin flickvän Greta Laurent på internet, ja. Instagram hela tiden. Är väldigt mycket kärlekssemester och gulligull.
Ja.
Men
vart
ser man henne i resultatlistorna? Nej. Det går ju inte alls något bra. Hon går ju knappt vidare från något kval då och då. Och, nej. Där är det en som har dragit vinstlotten i det här.
Men vem är det som är parasiten? Är det Pellegrini är parasiten?
Han livnär sig ju på hennes...
Han suger musten ur henne.
Precis. Och får allt ut av det. Och hon är bara någon slags värddjur.
Ja. Jag vet inte om analogin... Men ja, låt gå. Fortsätt.
Vi har Sophie Caldwell och Simeon Hamilton.
Ja.
Ska väl kanske...
Jag gissar att det är Hamilton som är värddjuret.
Ja, för vad har han någonsin gjort? Nej. Ja, han har väl kanske varit i någon sprintfinal någon gång. Som sagt, min superdator ligger nere, så kan inte kolla exakt vad han har som bästa resultat här. Men Caldwell var ju väldigt bra förra säsongen. Ja. Har inte riktigt kommit igång än nu. Men,
så hon behöver parasitera mer.
Ja. Jag vet inte om det här är liksom en uttalad strategi av de här åkarna. Nej. Att det är liksom, det är egentligen bara en lömsk plan och inte så mycket kärleks eufori bland.
Men du har flera exempel.
Ja, ett väldigt aktuellt exempel också.
Ja.
Vi har ju Alexander Bolshunov och Anna Shebatsieva. Just om jag uttalar det rätt.
Ja, vi får fråga Jakob Hård.
Ja. Där, ja, vad vet du om henne egentligen?
Nej, ingenting mer än vad jag precis har sett på Instagram.
Ja, jag menar hon har något så här JVM-guld och så. Mm. Men när Bolshunov flöjtar runt och vinner världskuppslopp på världskuppslopp och, så, ja, nej, henne ser man ju inte mycket till.
Hon är bara ett värddjur.
Ja.
Och Bolshunov är parasit.
Ja.
Men det har inte gått så bra för Bolshunov den här säsongen.
Vadå, han vann två lopp första helgen?
Eller Bolshunov, ja, jag tänkte helt fel. Jag tänkte Bostjogov.
Ja.
Ah, okej, okay. Bolshunov har ju gått
ganska... Bostjogov har ju brutit tummen. Det har inget med kärlek att göra. Eller inte i det här fallet, i alla fall. Det kan ju ha det, men...
Du har ingen aning om hur han bröt tummen. Det kanske var någon amorös sexakt som spårade ur fullkomligt.
Ja. Ja, det får vi nog aldrig veta. Men kan vara så.
Nej, det får vi faktiskt aldrig veta.
Ja, jag vet inte, vad tror du om den här teorin?
Ja, jag ser att du också har antecknat Carl-Johan Westberg och Maria Nordström.
Ja.
Vad har du att säga till ditt försvar?
Jag vet inte, jag var på väg att stryka den anteckningen. För jag har inte riktigt kommit på vem som är parasit och vem som är värddjur där. Men jag skulle väl ändå vilja påstå att Maria Nordström är dominanten där.
Ja.
Men det är ju lite svårt att ta sig in på damsidan i svenska landslaget. Så ja, har väl inte fått bevisa sina parasiterande kvaliteter. Men Carl-Johan Westberg har ju inte direkt glänst.
Någon har ju sugit musten och Carl-Johan Westberg rätt rejält i alla fall. Det är ju klart och tydligt, för att han har ju inte direkt rosat marknaden, som man säger.
Nej.
Herre jävla vad dålig han har varit.
Mm.
Det är ju helt sjukt att han har en A-landslagsplats.
Ja, vi var ju inne för på att vi skulle få möblera om lite i svenska landslaget. Så då skulle jag vilja göra en snabb rokad och byta plats på Gustav Eriksson och Carl-Johan Westberg.
Ja, alltså det är lite synd, för jag tycker Carl-Johan Westberg verkar vara en skön dude. Men man får ju inte vara så här dålig och åka runt och vara i landslaget. Det går ju tyvärr inte.
Nej.
Och speciellt inte när man är sprintspecialist och inte ens i närheten av att ta sig vidare från prologen. Då är ju inte det upplägget man har gjort tillräckligt bra. Det är svårt att tro att han ska i liksom december bara ha tvärvänt formen.
Mm.
Eller i december, vad säger jag, i februari.
Det är väldigt mycket, det här var inte alls vad vi hade hoppats på som ja. Blomman brukar säga.
Ja, hur går det med ditt? Hur går det med vårat Blomman hårdbingo förresten?
Jo, men det är på väg.
Det är på väg?
Ja.
Ja, kraftigt på gång.
Kraftigt på gång. Mer på gång än någonsin tidigare.
Skönt.
Ja, men vi ska väl kanske ta och vända blicken till våran andra sport som vi bevakar lite grann här i podden. Den har ju också dragit igång.
Ja, det har ju, som det vi alltid brukar säga, varit lite styvmoderlig behandling av skidskyttet den här säsongen. För den tar inte tillräckligt mycket uppmärksamhet riktigt. Och speciellt när den börjar så här sent.
Ja, den kommer igång senare. Och sen, alltså, är det inte bara hur dumt som helst att inleda en världscupsäsong med två mixed sprintar?
Ja, samma dag.
Och så man knappt ens begriper hur de funkar.
Den här första mixsprinten, jag vet inte om ni såg det, men det var det sjukaste jag sett. Då, det här är ju något helt nytt påfund. Nu, min teori är att tyskarna har fått gå bananas och bestämma precis allting. IBU måste ju vara styrt av någon form av tysk falang eller något.
Ja, jo, men det, så är det väl.
Men de har alltså nu hittat på att man ska ha single mixed skidskytte där en dam och en herre kör, och sen det går till ungefär som någon form av sprintstafett fast de kör skidskytte, och de åkte alltså ut en dam först och körde två skytten liggande och stående, växte över till herren som körde det lika, och sen tillbaks till damen som drog ut ett varv till, sen tillbaks till herren som körde ett varv till. Och man, ja, jag vet inte. Alltså en stafett med två pers, vad är poängen med det? Kan man ju fundera lite grann. Nu finns det ju för sig sprintstafetter, men jag tycker att det är halvpoänglöst också.
Ja, nej, men det, och sen särskilt som man har den andra mixstafetten samma dag, ja, några timmar senare med andra åkare, det blir så urvattnat på något sätt.
Ja.
Så jag vet inte, jag tror den här formen var med redan förra året om jag inte har helt fel, men den missade jag helt då. Men jag vet inte, det var också på något sätt som att bara, när man slog på tvn, att man landade i början av 80-talet eller något, när de bara pumpade så här YMCA i högtalarna på den där stadion i Pockljuka.
Ja. Nej, alltså de får ju ta och börja säsongen lite maffigare än med någon mixed singel mixed stafett.
Ja, sen, man vill ju ändå direkt se hur åkarna ligger till individuellt. Det kan man ju inte utläsa av en stafett riktigt.
Och sen skulle det ju ha varit premiär i veckan. Men det blev ju inställt också, så att det är ju lite av ett fiasko den här skidskyttesäsongen så här långt. vad gäller allting, vad gäller svenska insatser och vad gäller inställda lopp och jag vet inte, allt möjligt. För det gick inte så bra i stafetterna sen.
Nej, det enda lilla positiva där var ju att Sebastian Samuelsson åkte snabbt och sköt bra, så det kanske kan tyda på någonting inför säsongen. Men annars så får vi bara liksom glömma den här första helgen och hoppas att vi landar i nutiden med riktiga lopp snart.
Ja, och sen får vi väl ta och ändå flytta fokuset till Hanna Öberg, som ju tilldelade Svenska Dagbladets bragdmedalj.
Ja, ja, men det var ju förväl.
Ja, hon var väl ändå en av förhandsfavoriterna. Jag kände ju att det var hon, Kalla eller Stina som skulle få det. På grund av att skidåkare har ju oftast en bra chans när de har gjort något bra som har tagit OS-guld. Men det har ju varit mycket diskussion i efterhand om det var ett felval av juryn. Skulle Armand Duplantis ha fått det? Vad tycker Jakob Hård?
Jakob Hård tycker ju tydligen att Duplantis borde ha fått det. Och då kan man ju känna sig lite, vad fan Jakob?
Vilket svek!
Vad är det för svek mot skidsporten?
Jakob Hårds oväntade attack på skidskyttevärlden.
Ja, sen tänker man ju till en stund och kommer på att, ja just det, han står ju faktiskt med en fot i varje läger, för han är ju egentligen lika mycket friidrott som skidor.
Men vad skulle Christer Ulf Båge säga? Han vrider sig i sin grav.
Ja, nu är ju inte han död.
Nej, men ändå. Eller Kalle Grenemark.
Ja, han lever väl också.
Ja, ja.
det vad jag vet.
Figure of speech.
Ja, och jag vill bara inte avrätta någon som inte är död här.
Nej, men det, man blir ju man blir ju lite förvånad. Nu har ju kanske inte Jakob Hård är känd för sitt skidskyttevurm, men han är ju ett av våra största vinteridrottsnamn.
Ja. Nej, men jag tycker liksom det är klart han Öberg ska ha det.
Jo, men Duplantis tog ju visserligen EM-guld och satte någon form av fantastiskt rekord, 5.06, alltså svensk rekord, det var inte, men det var ju ett EM-guld är ju vad det är. Det är ju ett EM-guld. Ja. Ingen minns ett EM-guld. Ett VM-guld i friidrott är en annan sak, men EM är ju lite som Bonna Torpa ligan i hemma i liksom hemma på bakgården, gärdsgårdsserien. För de flesta friidrottarna i världen, i och för sig, stavhoppare, så finns det ju väldigt mycket bra stavhoppare i Europa just.
Ja, där är ju konkurrensen nästan lika stor som i världen.
Men det är ändå ett EM-guld. Mm. De flesta i friidrottarna tycker nog att VM och OS smäller högre. Och sen, visst, det är ju fantastiskt att han hoppar, vad är det,
6.05.
Det är ju helt sjukt. Han höjde sitt personbästa med typ 3 gånger i samma tävling. Och det är, men det är ju inte rekord. Det är inte ett världsrekord. Och vad ska vi göra?
Nej, men
nästa gång han gör något liknande.
Ja, men precis, för här får man ju ändå också, även om det kanske är svårt att se bragdguldet som någon form av att man garderar sig för framtiden, men Duplantis kommer ju slå världsrekord förmodligen framöver.
Ja, man ska veta, det som gör det lite mer bragdmässigt är att han är 18 bast.
Ja.
Det är ju helt otroligt.
Jo, men han kan ju om bara någon säsong ta en mycket högre höjd,
ja,
i ett större mästerskap.
Ja.
Och då
får man ju, då finns det ingen, då kan man ju inte igenom den.
Nej.
Igen i så fall.
Så det är ju på så sätt också helt rätt att låta honom vänta lite grann. Se och lära.
Ja. Ja, men så såg jag en kollegas kommentarsfält, för han hade lagt ut någon liten text om det här. Och jag vet inte ens vem som hade skrivit, men man framhärdar då att ja, men det är mycket större idrott, friidrott är mycket större än skidskytte och sådär. Men seriöst, hur jävla många stavhoppare, ungdomar finns det där ute i världen? Hur många stav, finns det verkligen fler personer i världen som hoppar stavhopp än som håller på med skidskytte?
Ja, det känns osannolikt.
Jag menar, bara i Tyskland finns det väl säkert liksom 200 000 skidskyttar liksom.
Ja.
Kanske inte 200 000, men typ.
Ja. Och sen, jag tror det är bra rent ur ett svenskt perspektiv här också, för det kom ju siffror här för ett tag sedan på att antalet aktiva skidskyttar senaste året har typ ökat med 160% eller något i Sverige. Ja. En följd av att det börjar se lite bättre ut i eliten.
Så ja,
då är det ju helt rätt att premiera en sån sport också.
Och skidskytte är ju fortfarande, det finns väldigt mycket bra norskar förstås. Det finns mycket bra finnar, det finns ryssar, det finns fransmän. Alltså, det är ganska många som håller på med skidskytte. Det är, inte bara liksom vi i lilla Sverige och Norge som man kanske liksom tänker
att... Det är ju inte bandy liksom.
Vad fan? Snacka inte skit om bandy. Innebandy kan du säga. Det är inte innebandy. Jag såg att Sverige stod i Danmark med 25-0. Det är ju gärdsgårdsnivå om något. Men nej. Så jag menar, hur många små senegalesiska barn tror du hoppar stavhopp? Det är inte som att det är liksom spritt över hela världen som någon form av löpeld mer än skidskytte. Nej,
inte så många senegalesiska barn som håller på med skidskytte heller. Men...
det är möjligt att det inte är.
Nej.
Men ja, det finns förmodligen fler stavhoppare senegaleser än senegaleser.
Ja.
Det kan jag tillstå.
Mm.
Men Andorra, vem vet?
Ja.
Jag hade ingen mer.
Nej. Nej, men det är väl ändå en bra slutnote. Andorra.
Man bara slänger in Andorra.
Ja, ni som förstår, ni förstår. Så med de orden
ska vi verkligen avsluta med det. Ja, det lär vi göra. Men vi ska återigen tisa nästa veckas podd, när vi kommer prata om Petter Northugs självbiografi. Det finns as mycket roliga detaljer. Jag vet inte hur mycket av de här detaljerna vi ska... Jo, men vi får dra någon sån här spoiler alert. Vi måste berätta om det här. Så att ni som har fått boken i julklapp utan att veta om det än. Men finns ni som misstänker att ni kommer få boken i julklapp och inte vill ha den spoilad, ni kommer behöva stänga av podden i typ 5 minuter då. Men,
så vi lovar att varna då.
Ja, vi kommer ge en hälsa. Men det händer nästa vecka. Så att, och sen kommer vi ha en hel stafett och prata om massa andra göttiga saker. Så det kommer bli fantastiskt.
Ja, och vi får se om skumtomtävlingen inträffar nästa vecka eller om det blir veckan därefter. Men ja, det kan man aldrig veta.
Nej, det känns som att det skulle kunna vara en hel podd bara skumtomtetävlingen.
Mycket spännande. Ja. Men mejla oss på skidsnack@aftonbladet.se. Gå in på Skidsnack på Facebook eller Instagram. Ni kan surfa tillbaka och lyssna på gamla avsnitt på Spotify nu för tiden.
Wow!
För där finns vi också nu.
Finns vi på Spotify?
Ja, det finns vi faktiskt.
Herregud, det visste jag inte ens.
Och på alla andra ställen, vi finns överallt.
Vi är som AIK, höll på att säga. Nej, så ska vi inte avsluta på det. Nej, vi finns överallt och vi är bäst. Och ni är bäst som lyssnar. Så fortsätt gärna med det och berätta för er gamla farmor och eran, och den här... Även den här dryga släktingen som efter 3 snapsar sitter och kallar Johaug för en
dopare.
Just den personen, det är ju till 99,9% sannolikhet en man. Mm. Men han behöver också lyssna på Skitsnack så att han lär sig hur han ska hålla, vad han ska säga i framtiden.
Ja, bra där. Jag har inget mer att tillägga.
Nej.
Vi hörs nästa vecka.
Hej då!
Hej då!